Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är torsdagen den 22 december. Julen närmar sig med stormsteg. Både du och jag ska ut och handla julklappar här efter att vi har spelat in det här. Men först, Niklas, så ska vi ju hinna med att sammanfatta börsåret 2022 och blicka lite framåt mot 2023 och våra känslor för det som har varit och för det som komma skall.
Ja, exakt. Det här är ju nästan lite högtidligt det här varje år när vi närmar oss att stänga böckerna för ett börsår. Otroligt stormigt i år. Det var rejält rally och fart under galoscherna i fjol. Vi ska komma ihåg att varje månad i fjol var positiv ända fram till september. Det började gå ner i augusti, men den månaden blev positiv ändå. I september så gick det ner, och första negativa månaden. Oktober var fortfarande lite negativt. Sen fick vi en botten och en rejäl uppgång. Och sen fick vi rally i november och så omikron 26 november och så rally i december. Det var fart under galoscherna. I år har det varit precis tvärtom. Nästan bara röda månader här fram till hösten. Men som sagt, lite högtidligt att sammanfatta ett börsår så här, men nu var det som vanligt en lång utsvärmning från mig, för jag tänker så här, varken kanske då din respektive eller min respektive lyssnar då kanske inte på den här podden och får nog av oss på hemmaplan, så de hör nog inte det här. Så har du hunnit köpa några julklappar?
Jag har inte gjort det.
Nej, inte
det
jag
är heller. Alltså eftermiddagen den 22 december och nej.
Det är dagen för dagen för doppar dagen.
Herregud. Ja, men ja, det ska bli jul ändå.
Exakt, och det är tanken som räknas.
Ja, det är tanken som räknas. Det sitter inte i klapparna, utan det handlar ju om att vara tillsammans, äta god mat och bara ja, ha det mysigt.
Och jag tänkte så här, vet du vad den bästa klappen?
En aktie, en investoraktie.
Nej, nu kommer du bli stolt över mig. Bästa klappen.
Tid.
Ja, tiden är den ultimata valutan. Mm. Men den bästa klappen är 100-lappen som går in i fonder.
Den bästa klappen är 100-lappen som går in i fonder?
Ja, jag tänker att det rimmar lite grann. Bästa klappen, 100-lappen. För att det är så himla enkelt, ja, att faktiskt komma igång med ett sparande. Det har ju liksom aldrig varit enklare.
Nej, det har inte. Jag var på dop i förra helgen. Och till den lilla pojken. Vad fick han i doppresent? Jo, ett litet bidrag och en uppmaning på kortet då om att det skulle sättas in i ett fond, på en fond i hans namn.
Jag förväntade mig inget mindre. Jag blir stolt.
Känns bra.
Och jag tänker så här, Avanza Sverige, nu har vi ska prata en herrans massa om mycket aktier i det här avsnittet. Men jag vill ändå bara säga att vi har ju en massa fonder på plattformen, naturligtvis. Nu tror man att jag har liksom vaknat på fel sida, för jag pratar ofta aktier. Men varför jag säger det här, det är för att Avanza Sverige lanserades i september i fjol. Mm. I november i fjol, 22 november, så toppade Nasdaq. Och man sa att man skulle bekämpa inflationen, och det var helt upp- och nervända värden på börsen och allt annat i historia. Så den har ju haft en rätt tuff start. Den är ner någonstans 25-26% idag. Jag har en del sparande i fonder, bland annat i tjänstepensionen. Vet du hur min utveckling ser ut i Avanza Sverige? Jag har andra fonder också. Såklart.
Nej, men med tanke på att jag tror att du har månadssparat i den och inte gjorde en klumpsumma, utan du har månadssparat sedan den startade, så tror jag att du ligger plus.
Nej, tyvärr. Jag önskar det. Jag var ganska nära plus för några dagar sedan.
Plus minus 0 ungefär.
Ja, minus 8. Och jag var på minus 2,5 för någon vecka sedan bara. Just av den enkla anledningen att man köper på vägen ner. Och sen har jag köpt lite extra också när det har gått ner. Och det kan man göra när det är liksom en indexfond, där du vet att alltså börsen generellt kommer att återhämta sig. Men när det är en riktigt spetsig fond, ja, då hade jag nog varit lite mer försiktig. Men jag vill liksom bara skicka med det här, och det här är ju så självklart för många av våra lyssnare. Men det är så enkelt att säga när börsen är het, och det är väldigt svårt att praktisera när börsen synar till. Det har vi sett det här året också, att vi köper efter uppgång och säljer efter nedgång. Mm. Så bara en sån grej liksom att
Någonting som får mig att skicka in lite extra, tyvärr inte till mitt konto utan till min dotters konto, men det är, du vet, sparmål i appen. Man kan sätta upp ett sparmål. Men då har jag har ett konto, en kapitalförsäkring som liksom jag äger, men det har min dotter då som förmånstagare. Och så sätter jag in pengar på det varje månad. Och så har jag satt upp ett sparmål så här att om 18 år, jag tror att det är när hon är 20 eller någonting, vill jag att det ska vara si och så mycket. Och då behövs det här sparandet.
Var du mogen när du var 20 för att få de pengarna, om vi vänder på det?
Ja, det var jag.
Mm. Mm. Mm.
Men alltså, det är i och med att jag kontrollerar kapitalförsäkringen så kan jag ju justera det om hon inte är det.
Det är kul också att du är din egen jury. Jag får fråga din mamma istället.
Ja, men, jo, men jag var det. Anyway, då kommer det ju upp så här i appen nu. Sätt in 150 kronor extra. 150 kronor nu. Det blir si och så mycket på måldagen. Och så är det så här 1500, du vet. Man bara, ja, men det är ändå bra. Då kanske, och så blir det att jag gör så här små okynnesinsättningar som jag swishar in på hennes konto bara för att jag får den där uppmaningen.
Och så här, jag älskar den här utsvämningen. Det här är inte planerat på något sätt, men det är ändå... Och det är det här jag älskar med podden också, alla de här stickspåren. För jag upptäckte idag, oftast så sitter jag och tittar på aktier, men nu skriver jag ett blogginlägg om fonder nu, så tittar jag lite mer på fonder. Och så var jag in på översikten, alltså när man inte går in på enskilda depåer, liksom ett kapitalförsäkring eller ISK eller aktiefondkonto och sådär, utan man ser alla innehav, och då var jag på desktop och datorn då. Och sen så ser jag aktier och sen så är det en kilometers pergament ner och sen så är det en liten liksom, litet kapitel med fonder där. Där kan man ju klicka in sig för att gå vidare och se lite nyckeltal kring de här fondinnehaven. Och där hittade jag anskaffningskurs. Mm-hmm. Alltså gavet. Och alltså vad då snittkursen är i den fonden, alltså vad du har köpt till i snitt, och ju mer det går ner desto mer sänker du det genomsnittliga anskaffningsvärdet. Så då räknade jag snabbt ut att en fond som lanseras, den lanseras ju alltid till kurs 100.
Mm.
Och jag hade ett gav på det låga 80.
Mm.
Så jag tror att som långsiktig sparare ska man tänka så, åtminstone kanske leka med tanken att hur ser det ut för mig när den här fonden är tillbaka på plus minus noll, när den här tillbaka kring vattenytan, det kanske näsan precis som för vattenytan som i september 21, ja då är jag upp 21%.
Ja.
Jag tror att det är så här man måste tänka om man får lite ont i magen när man ser att det går ner och går ner och fråga, Johanna, ska jag sluta spara i mina fonder
nej,
nu?
Nej,
och inte bara säga så, så här, vi är betalda för att tycka att det är bra att spara långsiktigt. Nej, absolut, men det är så här vi agerar själva.
Ja, men tänk då när det går upp, inte bara till 100 igen, utan när liksom marknaden faktiskt går bra och det är upp på 150 och du har ditt gav på 80. Liksom.
Alltså jag älskar såna här år. Det är 1000 nålar, det är ju så förbenat ont att bara säga att allt pulveriseras. Och sen vet man att så här, jag ska samla på mig fler fondandelar och fler aktier. Och när det vänder, då blir det åka av.
Ja, men det är bra. Ska vi gå in på dagens tema, nämligen vinnare och förlorare på Stockholmsbörsen under året och vad vi har för spaningar och för lärdomar av det. Om vi tittar på Stockholmsbörsen just nu så är den ju då, när vi gick in i det här avsnittet och eftermiddagen 22 december så var ju OMXS30 ner 15%, 14,65.
Ja, 2 decimaler, I like.
Breda index OMXSPI var ner 24%.
24,03.
Alltså, stora bolag har klarat sig relativt sett bättre än breda index som är ner 24%. Men det har ju verkligen inte varit någon liksom smooth ride med ner 0,5% per dag eller sådär, utan det har varit ett tvära kast.
Åh, herregud. Vilka kast det har varit. Mm. Och det här är ju också rätt intressant att se att OMXS30 har klarat sig så mycket bättre. När vi påminner liksom de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, 29 bolag till antalet, utgör väl kanske fortfarande någonstans, ja, nu borde det vara runt 60% av värdet på hela Stockholmsbörsen. Och här är 30 aktier och hela börsen har 407 aktier. Då. Men det är en ganska stor skillnad. För kommer du ihåg, det här måste vara hösten, sista månaderna 2020, när en av våra stora finanstidningar, Rosa Sidor, sa att det här hade kostat gratisätarna jättemycket pengar.
Ja, det var en känga mot Avanza Zero då,
ja,
som investerade i OMXS30. Men chi fick dem.
Och sen så dröjde det ju faktiskt inte längre än till första halvåret 2021 när OMXS30 var en av de bästa börserna i världen. Ett av de bästa indexerna i världen. Och nu ser vi ju att man har fortsatt favorisera lite mer en fågel i handen än 10 i skogen. Mindre tillväxt, tech, höga värderingar, mera traditionella bolag. De kommer troligtvis inte springa lika snabbt över tid som breda börsen. Men just nu, Och det är 10 procentenheter i skillnad.
Mm. Ja, visst är det så. Och stora skillnader, det här är också inom då de här stora bolagen i OMXS30. För om vi tittar på de bästa och sämsta aktierna där, så de bästa aktierna, ja men allra bäst har gått för läkemedelsjätten AstraZeneca som är upp 37% i år. Boliden, gruvjätten 22%, sen har vi en rad banker. Handelsbanken plus 13%, Nordea plus 8%, Swedbank plus 5% och SEB plus 1%. Det var alltså de bolagen som har gått bäst. Tittar vi istället på de som har gått sämst inom indexet, så i botten hittar vi SBB, fastighetsbolaget, minus 69%. Sen har vi Sinch, minus 67%, Kinnevik, minus 55%, Getinge, minus 46% och Ericsson, minus 36%. Och även här kan vi ju se den här tydliga trenden. Alltså man har favoriserat värde, bolag som med en stabil intjäning, stabil affär, låg skuldsättning framför den här SBB, Sinch eller tillväxtorienterade Kinnevik. Så att även inom liksom OMXS30-familjen så är det ju otroligt tydligt vad investerarna har vänt sig mot. Och det har ju verkligen så här, bankerna med sina räntenetton som har ökat enormt mycket under året här i takt med ränteökningarna. Vi har Boliden gynnats av stigande råvarupriser och en stark efterfrågan på koppar och sen har vi AstraZeneca då, stabila läkemedelsintäkter.
Ja, och jag tänker även där med Boliden just en stark dollar.
Ja.
Och det här är ju fantastiskt när man har mycket kostnader i svenska kronor.
Och får betalt i dollar.
Ja, exakt. Och här ser vi ju AstraZeneca, det har ju varit en trygg boj i börsbukten. Mm. Och det brukar man ju också säga någonstans att läkemedel, tror jag, har varit mycket, mycket mer stabilt än många andra, i den sektorn än många andra sektorer. Om man tittar flera år, alltså man tittar i historieboken för börsen, hur de olika sektorerna brukar utvecklas över tid. Där brukar ofta läkemedel faktiskt komma ganska högt upp. Och det är ju inte lika hög volatilitet, tänker jag, att det svänger lika mycket. Och här hade vi ju ett avsnitt med Mikael Svensson från SeaWorld. Det är ganska många år sedan nu, men jag träffade han ganska nyligen och vi pratade lite grann om det här. Och när han var med i Avanza-podden, för de av er som nu lyssnar på det här och som har kanske lyssnat genom hela katalogen, där sa vi väl någonstans att i USA kanske man lägger 18% av BNP på sjukvård. Globalt tror jag att det är 12, i Sverige kanske 11 där någonstans.
10-11.
Och vi pratade också lite grann om hur det kommer se ut i framtiden, alltså sjukvård kontra hälsovård. Och jag vill ju gärna ha en AI klocka som är, nu tar vi alla såna här buzzwords med smart klocka, och det ska vara ett AI som säger till mig när jag ska sova, när jag ska stiga upp, när jag ska äta, när jag ska träna för att optimera för min kropps förutsättningar. Så att det är spännande. Jag menar, här, vi ska inte glömma bort Swedish Match heller. Nu är inte den här. Och den lämnar ju faktiskt Stockholmsbörsen. Philip Morris la ju ett bud på 106 kronor som höjdes till 109, som höjdes till 116. Och sen så sa de så här, det gör ingenting för kronan är så svag. Chi fick dem, den stärktes lite grann. Men Swedish Match är ju också en sån där aktie. Kanske inte riktigt sjukvård och inte hälsovård heller. Men som också har varit en trygg boj i bukten, som inte heller har svängt lika mycket och nästan varenda år överpresterat det indexet den var med i, alltså OMXS30. Nu tappar vi den.
Oavsett tider så vill du ta dig din Alvedon när du har ont i huvudet eller ciggen när du känner för det. Eller snusen kanske, Swedish Match nu då. Och Alvedon har ju dessutom AstraZeneca sålt, så att, ja, whatever, ni hajar poängen.
Exakt.
Ja, men jag ser här, MSCI Healthcare föll hälften så mycket som världsindex under finanskrisen.
Mycket intressant. Mm. Och en annan sak som också är intressant, bara för att sammanfatta det här året, det är ju att börsen föll ganska lika mycket, breda börsen då, som vad OMXS30 gjorde under finanskrisen. Nu ser ni att jag mixar två index, men när man tänker på finanskrisen så tänker man ju på Lehman Brothers. Men då hade börsen fallit i 14 månader, för den började falla 13 juli 2007 redan. Och fram till 14 september 2008, då hade börsen fallit 37%. I år som mest så var OMXSPI ner 35%. OMXS30 var ner 27,76. Och sen så föll Lehman Brothers 15 september 2008. Då föll börsen 32,7% till på 43 dagar. Sen var vändningen definitiv. Så att vi har inte varit jättelångt ifrån finanskrisens nedgång exklusive Lehman Brothers. Och den rejäla nedgången får man säga att den väldigt jobbig period, men den delen varade i 43 dagar. Innan det hade börsen fallit i 14 månader. Men från 15 september 2008
liksom
till 27 oktober 2008.
Bara den sista skjutsen med slängen med sleven. Sen
var vändningen definitiv.
Mm. Så det är frågan vad som är den här sista, liksom, när vändningen blir definitiv den här gången.
Ja, jag tror att många sitter och funderar på att skulle vi kunna få, jag ska inte säga att Black Swan, för det kanske man använder det uttrycket lite fel, men låt oss säga en blixt från klar himmel då. Skulle vi få en blixt från klar himmel som skulle kunna sätta allting på ända? Kanske. Annars så ska vi inte nödvändigtvis ha den nedgången när alla säger att vi är bara halvvägs, vi ska ner ytterligare. 21 april nästa år, då har nedgången varit lika länge som under finanskrisen om vi inte har fått en definitiv vändning. Nu är det så att senaste botten var 13 oktober. Det är ett tag sedan nu.
Mm.
Faktiskt.
Ja, vi får se. Annars blir påskvändningen.
Ja, exakt. S&P 500 ner 27% som mest. Nasdaq 100 ner 37% som mest i år.
Mm.
Så det har svängt.
Ja, men där har ju vi svenskar en liten, liksom, ja, men en liten skön huvudkudde att nedgången, våra amerikanska aktier eller globala amerikanska fonder är ju inte lika stor i och med att kronan har försvagats så mycket. Så har vi fått en liten, ja, en liten motvikt mot det.
Ja, men ja, exakt. För de kunderna hos oss som har haft globalfonder, de har varit ganska nära nollan, till och med över nollstrecket på i positivt territorium under delar av detta stormiga år, i och med att dollarn stärktes 25% mot kronan som mest. Det ska man faktiskt också ha med sig. Och Johanna, en sak som jag kan fundera kring ibland, det är att vi har inte euro, vi har kronan, vi har en stor basindustri, vi är ett litet öppet exportberoende land, och som du sa här, det brukar bli en krockkudde när shitty times hits the fan, när kronan då försvagas. Så är det ju inte i Finland.
Nej.
Men sammansättningen på den finska börsen påminner ganska mycket om den svenska börsen. Norge har sina försäkringsbolag och sin energi etc. Danmark har läkemedel. Sverige och Finland påminner mycket om varandra. De har euro och vi har kronor. De har inte alls samma möjlighet till den här krockkudden, även om euron mot dollarn har varit på över 20 års lägsta.
Mm.
Men de har det nog lite stökigare av den faktorn, tänker jag, än vad vi har.
Ja, det har du rätt i. Å andra sidan urholkas inte deras köpkraft på samma sätt. Men ja, i investeringssynpunkt, ja.
Mm.
Men visst, det blir inte lika dyrt för dem när de ska gå och köpa en iPhone när de har fått betalt i euro.
Nej, och nu, jag menar, många har ju skyllt och pekat finger åt Ingves. Han var ganska hökaktig för 10 år sedan, inte minst när det kom till bostadsmarknaden. Mm. Sen fick Finansinspektionen makrotillsynen. Men man ska inte glömma bort att det fanns en väldigt hökig Ingves. Och nu valde han ju att sluta med flaggan i topp. Det här var det 20 september, tror jag, var det 100 punkter. Och sen så nu 24 november så var det 75 punkter.
Men han hade några himla mellanår där han var otroligt duvaktig. Det hade ju varit lite skönare om de hade kunnat smeta ut det lite mer.
Mm, ja, verkligen. Och nu har det gått snabbt uppåt, för att nu när vi blickar tillbaka på det här året, både i Sverige och USA, så började vi ju på noll.
Mm.
Sverige är uppe på 2,5% styrränta.
Mm. Och i februari kommer det ju en till höjning. Det är, väl, det är ju nästan klart som korvspat. De flesta banker, tror jag, ja, det är lite olika. Vissa tror 0,25 och vissa tror 0,50. Men det är nog tyvärr bara att förbereda sig för alla oss med bolån på att om man har rörligt bolån, då, vilket de flesta har, att det kommer bli dyrare.
Ja, och i USA så är vi på 4,25 till 4,50. Det här var vi också på noll.
Mm.
Men då är ju frågan också, just när det kommer till bolån, vi kanske får se att långräntorna, att bundna räntor faller tillbaka.
Mm.
I och med att förra veckan nu det här spelas in, då var marknaden ganska orolig. Börsen föll över 3%. Man var orolig för higher for longer, högre räntor under längre tid. Och man var orolig för recession. Och det tycker jag är lite festligt. Det är för de står ju i motsats till varandra. Du ska ju inte tro att vi får en herrans mycket högre räntor om vi kör rakt in i väggen och får en recession.
Nej, nej.
Får vi en recession
absolut,
kommer börsen
men,
vända.
Men om det blir... Då får man ju på något sätt hoppas att det blir en liknande recession i USA som i Europa och Sverige. För annars är man ju i Riksbanken i det där hörnet igen att okej, omvärlden höjer räntorna. Svensk ekonomi har gått fullständigt in i väggen. Så vi kan inte höja räntorna. För bostadsmarknaden är på medeltidsnivåer och konsumenterna konsumerar ingenting.
Happy times.
Happy times. Och då kommer ju kronan sjunka som en sten mot övriga valutor om vi inte kan liksom hänga med i räntehöjningscyklerna.
Ja, och det har vi ju sett i år också det här när Fed har legat för i kurvan i USA att svenska kronan mot dollarn, där man tittar på valutaparet USDC, hur många kronor behövs det för att köpa en dollar då? Var ju uppe i 11,49 och vi har ju aldrig sett en så hög nivå så långt bak vi kan blicka och det är ju tillbaka till mitten av 80-talet. Och då hade vi fast växelkurs. Där har vi satt ett rejält rekord i år. Det har varit otroligt stormigt på aktiemarknaden. Mm. Har det varit stormigt på aktiemarknaden så har det varit ett blodbad på räntemarknaden. Av sällan skådat slag. Kontinentalplattorna har skakat. Och här tänker jag att om USA skulle köra in i en recession. Mm. Och det tyckte man ju att de gjorde i år. Men då är det National Bureau of Economic Research som sa nej, men arbetsmarknaden är för stark. Och jag köper det. Mm. För annars blir det lite grann som... Alltså, livet är inte svart eller vitt. Man måste kunna liksom inse att det är nyanser däremellan. Det är inte en klassisk recession. Därför att du hade inte brun dynga i varje sektor brett i hela ekonomin. Det var urstarkt och det är det fortsatt. Och det är det som har varit utmanande för dem. Även om inflationen har bromsat in varje månad sedan juni. Men får vi det nästa år? Ja, men då kommer ju långräntorna falla tillbaka. Där kommer du omedelbart diskontera att Fed inte kommer att kunna fortsätta höja. Mm. Att de kommer behöva tvärvända. Och många säger ju att centralbanker gör för mycket. Ja. Sänker för mycket, höjer för mycket. Och vad händer då?
Det finns en viss lagg, naturlig liksom fördröjning på att effekten ska kicka in.
Och vad händer med högt värderade småbolag, eller förut i alla fall högt värderade småbolag, och techbolag om vi ser att förväntansbilden och långräntorna börjar falla tillbaka rejält nästa år?
Mm. Det är frågan.
Rejält uppställ för tillväxtbolag och techbolag.
Ja, men å andra sidan, ja, och det som liksom väger emot det är ju att i den ekonomiska verklighet som många i Sverige, alltså om man tänker konsumentnära, så har ju liksom sällanköpsvaror har ju nu sjunkit, alltså inköpen av sällanköpsvaror har sjunkit varje månad sedan i februari. Vi har aldrig haft en sån här tydlig och stor nedgång year on year som vi hade nu i november.
Det kittlar.
Hushållen får ju alltså den disponibla inkomsten, den är ju, realinkomsten sänks ju betydligt. Vi går ju flera år bakåt i tiden. Så att hushållen har ju inte, antingen har inte pengar att konsumera eller två kommer spara i ladorna av rädsla för vi ser hur energipriser och så är nu. Så att jag skulle nog ändå vara lite försiktig innan jag kastar mig in i så mycket konsumentnära och det som var liksom orden på allas läppar för några år sedan om prenumerationstjänster och så. Jag kan bara liksom väldigt anekdotiskt se i mitt umgäng och min familj och så hur folk har blivit betydligt mer benägna att minska sin konsumtion, stänga ner olika prenumerationstjänster och så vidare för att helt enkelt hålla ner kostnaderna.
Men har du gjort det?
Ja, alltså ja, det har jag. Jag har minskat min konsumtion tydligt.
Jo, minskat konsumtionen, men har du stängt ner?
Alltså jag har verkligen inga alltså jag får internet via Telia och då har jag några, om det är Netflix och HBO som liksom ingår. Så jag vill ju ha internet, det kommer jag aldrig stänga ner. Och sen är det liksom Spotify, det är det enda jag har.
Och vad skulle krävas för att du skulle klippa Spotify.
Ja, men vad är det? 99 kronor i månaden?
Mm.
Ja, nej men ja, alltså det är klart jag skulle göra det om jag... Ja, men
vad skulle krävas?
Ja, det skulle väl vara... Ja, alltså, då skulle jag nog vara i en så jobbig ekonomisk situation. För jag har fortfarande väldigt löst hängande frukt att dra ner på. Jag är dålig på matlådor. Alltså, jag har många grejer som ligger före.
That's my point.
Ja, jo.
Det är fascinerande över...
Men jag skulle ju inte ha något problem att klippa Netflix.
Nej, men hur många människor i marknaden som har sagt att det kommer bli ett blodbad kring digitala prenumerationstjänster. Och jag känner så att... Ja, fast gör du det själv, tänker man då, frågar den analytikern. Ja, nej, inte jag, men alla andra.
Ja, men jag skulle ju inte ha något problem. Alltså, allt det andra skulle jag kunna klippa imorgon.
Ingen streamingtjänst överhuvudtaget?
Nej, skulle jag inte bara.
Och du har inga... Ja, du har väl basutbudet på tv då, antar jag?
Alltså, jag har basutbudet. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jag skulle kunna klippa absolut i teorin, men skulle du klippa en streamingtjänst då, om du skulle spara 100 kronor i månaden?
Nej, men så här, jag tror att om jag hade flera, alltså om jag hade Viasat något paket för film eller sport eller hittan och dittan.
300-400 kronor i månaden.
Nej, men alltså du börjar räkna att det är 1000 kronor i månaden kanske.
Absolut, då håller jag med.
Och det är ju mer där jag menar, de i mitt umgänge som har så, vet jag att de har börjat klippa. Om du liksom har, ja men du har... via Play för att kunna se på sport. Ja, det kanske inte. Det vill ju många ha, så det kanske man inte har klippt. Men alltså, att det här lite är mer extravaganza. Jag räknar ändå att något slags basutbud med någon streamingtjänst, men du kanske inte har två. Ja, jag tror ändå att vi blir mer tänker till lite mer inköp. Jag tror att det kommer bli en ordentlig rea nu efter jul. Jag fick redan sms om att några butiker hade börjat rea. Jag bara, men alltså mellandagsrea. Jag bara, sluta, julen är inte ens här än. Säg inte att det är mellandagsrea. Jag tror att så här tjänster som Tradera och så kommer bara explodera här efter jul när folk ska försöka casha in på julklapparna. Jag tycker ändå att man märker att många upplever sig betydligt mindre rika idag än vad man gjorde för ett halvår sedan.
Jo, men så är det ju naturligtvis. Och jag menar, jag köper det här också, nu fastnade vi kring det här, men jag köper också att om man har för många streamingtjänster i förhållande till den tiden man har, för att det vet både du och jag med småbarn, då har man ingen tid.
Nej, men när det har varit så här, när inte boendet har kostat något under ganska många år nu, eller liksom marginella räntekostnader, då har man inte behövt bry sig, alltså då har man kunnat vara lite mer vidlyftig.
Ja, men jag, precis som du sa nu här, det finns väldigt mycket fläsk att kapa på annat för ganska många hushåll också. Jag menar, då kommer jag ju hellre så fort det är barbacke cykla till jobbet, spara 970 kronor i månaden här i Stockholm då, för att inte behöva åka tunnelbana. Det räcker att jag inte går ut och äter lunch en dag i månaden, kostar 145 kronor här. Då har jag en till en och en halv streamingtjänst beroende på pris.
Absolut, verkligen. Men jag skulle inte investera i en restaurang idag heller.
Nej. Och jag tänker streaming, vi ska lämna just det här temat, men streaming är också ett otroligt billigt nöje när väldigt mycket annat där ute har blivit väldigt dyrt.
Det håller jag helt med om. Det är agri. Min poäng var kanske att man blir mer om sig och kring sig med sin privatekonomi generellt.
Och det kanske också är ganska bra på något sätt. Jag menar så här, ja, det är klart att det inte är jätteroligt när vi ser att priset på allting bara stiger och tidningarna tävlar om att skriva mörka rubriker om hur mycket vår köpkraft försvinner och bolagen och fackförbunden, de säger att nej, vi kan bara förvänta oss ditten och datten. Och jag kan också förvisso kanske förstå många bolag där ute där liksom, om det nu väntar tuffare tider, då kanske man måste vara lite återhållsam. Så det är liksom ett tufft läge. Men det, ja, poängen är att det går att göra ganska mycket för att kapa kostnader, för att någonstans i den här podden försöker vi få väldigt många att tänka lite mer på sin ekonomi. Vi har skrivit en herrans massa inlägg om budget och smarta val och allt vad det är. Det kanske är de här tiderna nu som ger orkanstyrka i seglen för att fler ska tänka lite mer kring plånboken och ekonomi.
Ja, absolut. Och för alla unga som lyssnar på den här podden som ska ut på bostadsmarknaden i år, nästa eller något så här, för er är ju det här det bästa som kunde hända.
Ja, Och där blir jag också lite frustrerad. Nu pratar vi massa teman för det här året. Mm. Men jag menar, det skrivs ju om att det är rekordutbud på Hemnet och det finns flera andra aktörer också, Booli och sådär. Ja, absolut. Men nu är jag ju på jakt efter villa och där jag bor finns det 12 objekt just nu. Jag har då läst mig till att det är en kollaps för transaktioner. För man står fortfarande på varsin sida och säger, jag betalar bara det här. Aldrig i livet, är du helt knäpp eller grannen fick ju det här. Aldrig i livet att jag betalar det. Och så blir det inga transaktioner. Och så det är mycket enklare för oss också att övervintra tuffa perioder på bostadsmarknaden för att vi köper ändå fortfarande för att bo. Men sen är det arvsskiften, det är dödsbon, det är skilsmässor och allt vad det är. Men de flesta kan övervintra.
Ja, visst är det så.
Så att jag har gett upp.
Det är då man brukar hitta något.
Ja, det är väl det. Men just det här med största nedgångar. 27% på OMXS30, 35% på OMXSPI, 27% på S&P 500, 37% på Nasdaq. Riktigt, riktigt stökigt. Men om vi liksom försöker ringa in det här året och hur vi då ska sammanfatta innan vi stänger böckerna. Krig, inflation, stigande räntor, Kinas fortsatta nedstängningar och nu minskade restriktioner. Jag vet inte om jag har missat någon stor punkt, men ett otroligt stökigt år.
Ja, jättestökigt år.
Börsnedgång kanske jag borde sagt också.
Börsnedgång. Nej, verkligen. Men det har ju varit det de senaste åren. Det har varit en pandemi som vi liksom aldrig hade någonsin kunnat tänka oss. Nu kommer det här. Men ett stökigt år i år. Ett år som jag upplever har gjort mig i alla fall, jag ska inte tala för någon annan, men har gjort mig mer ödmjuk och tacksam över vad jag faktiskt har och att jag bor i ett tryggt land och jag har elektricitet även om elräkningen är hög. Jag är trygg, kan sova gott om natten, jag behöver inte springa ner med min dotter till ett skyddsrum liksom. Det kom ju väldigt nära i år. Om man inser att så här, det finns några grundläggande saker som man ska vara otroligt tacksam över att man har.
Verkligen. Vi var ju in här lite grann på OMXS30 och bolagen som har gått bra och de som kanske har gått mindre bra. SBB och Sinch pratade vi om där. De kom ju in i det här indexet för inte allt för länge sedan. Swedish Match tackar vi adjö till det här sista december, sista handelsdagen. De har 93% av aktierna, Philip Morris. Så att nu påkallar man ju tvångsinlösen och tvingar till sig de sista 7% då. SBB vet jag var ner 84% som mest från års högsta till års lägsta. Max drawdown mest i hela OMXS30. Men har också studsat upp senast jag tittade på var över 74% upp. Så att rejäl svängning och det har ju varit otroligt tufft för fastighetssektorn överlag.
Ja.
Också för det man brukar prata om ska vara det tryggaste, alltså bostadsfastigheter. Varför? Jo, för att värdena har sprungit upp väldigt mycket när man har sett det som trygga tillgångar. Man har inte fått någon ränta på pengar någon annanstans. Mycket långa pengar tror jag, pensionspengar etc. som har köpt på sig de här trygga hyresfastigheterna. Och vi har liksom att ha en vakans på en hyresbostad i Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet, glöm det. Mm. Men risken finns ju där ändå när räntorna stiger. Och
jo, man kan inte höja hyrorna gentemot hyresgästerna i den takt man kanske skulle ha önskat eller som fastighetsägarna skulle ha önskat. Och de ska inte gråta allt för mycket för de har ju tidigare kunnat höja hyrorna även när det inte har varit någon inflation alls. Så att, jag tycker inte jättesynd om dem just ur den aspekten. Men helt klart så en fastighetsägares dröm har nog varit att höja hyrorna mer än vad de kommer kunna få igenom i år.
Ja, och det här är liksom, det är ju spännande hur hela det är ju spännande att se hur hela dynamiken fungerar. Vakansrisken är i princip obefintlig på hyresrätter. Mm. Men avkastningskraven har varit jättelåga för att det har varit en huggsexa om den här typen av tillgångar. Nu har vi sett Tina i år, there is no alternative, gå till Tara, there are reasonable alternatives. Mm. Och helt plötsligt så så ger faktiskt ränteplaceringar en hygglig slant. Då minskar ju intresset på marginalen, tror jag också, för hyresfastigheter. Och avkastningskraven stiger, vilket gör att då får man en ganska rejäl och jobbig motvind. Och som du sa här, man kan inte höja lika mycket. Man har hyresgästföreningen på andra sidan bordet, 2,7 miljoner hyresgäster i Sverige, och man kan inte kompensera sig för de ganska rejält stigande kostnader. För många fastighetsbolag som du och jag pratar med, de säger att vi har indexklausuler kopplat till KPI när det är kommersiella fastigheter, och det är bra, för då kan vi höja så länge hyresgästerna inte går i putten.
Jag tror inte de kommer kunna göra det på kommersiella heller, för att då kommer deras hyresgäster gå i putten.
Och vet vad jag har hört där, som någon sa så klokt? Ja, Niklas, fast KPI, hur mycket priset på sylt och mjölk och bensin stiger, är inte jättebra match för hur mycket kostnaderna hos fastighetsägarna stiger. Så att KPI, det är nog en underdrift. Många menar på att kostnaderna stigit betydligt mycket mer än så.
Ja, i och med att det är energi framförallt och räntor.
Och av den anledningen så kommer vi också se en ganska långtgående trend, strukturell tillväxt, megatrend, sekulär tillväxt, kalla det vad du vill, hela buzzword-paketet kommer vi nog förmodligen att se när det kommer till fastigheter, att man vill hålla tätt bakåt och sänka kostnadsmassan, öka driftnetto, det vill säga överskottet som fastigheterna genererar, genom att tänka lite smart. Vi har jättestort bestånd av gamla bostäder, fastigheter i Sverige som inte är energieffektiva för 5 öre i förhållande till nya kåkar. Det här är ju en trend som jag tror du gillar, i och med att det är väldigt starkt kopplat till hållbarhet.
Ja, alltså så är det, och jag är helt övertygad om att caset är urstark för energieffektivisering och energilagring, för att både på kort och lång sikt.
Och det är också hard cash.
Ja, det är hard cash. Ja, men det är nödvändigt, för att vi har en energikris i Sverige. Det är Rysslands krig i Ukraina är ju liksom fruktansvärd påminnelse om hur vi måste slå oss fri, alltså dels minska vår energianvändning och slå oss fri från fossilberoendet. Men tittar man då vad Sveriges energianvändning vad den går till, så går ju 40% av hela Sveriges energianvändning till att värma och kyla ner bostäder. Så det är en sån otroligt lågt hängande frukt, alltså 40% går till det. Och det är klart, med de priserna vi har nu, så att inte energieffektivisera, då har man ju hål i huvudet eller dålig på att räkna, eller I don't know. Så jag är tämligen övertygad om att det där, alltså energieffektiviseringscaset som man har länge pratat om lite, men det är bra och det är viktigt och så, att det bara kommer öka.
Ja, och jag var på en extern lunch idag, och då pratade vederbörande om han pratade om sin villa och vad han hade byggt och gjort, en massa roligheter sådär. Och då kom vi ju naturligtvis in på en av de heta frågorna här under året. Jag menar, 2020, då vart vi ju alla självutnämnda statsepidemiologer, och sen så lärde vi oss ordet också, uttalade det rätt då. Och nu pratar vi ju alla om energieffektivisering och uppvärmningskälla, om det så att man är villaägare. Är det direktverkande el, eller är det en luftvärmepump, eller bergvärme, eller fjärrvärme så. Och vederbörande där, hade de byggt ett nytt område, ett nytt bostadsområde, och så hade de ställt frågan, vill du också kopplas på fjärrvärmen? Och jag vet att Statistiska centralbyrån räknar med 20 000 kilowattimmar per år för en snittvilla, och han var ju nere på 5 000. Och det är ju ofta det man ser, att du kan sänka med en 50-75% någonstans. Så det kommer nog vara en ganska god efterfrågan under väldigt lång tid. Jag har pratat med en annan kompis som precis har byggt färdigt ett hus, och han sa att om huset står färdigt, men där du bara väntar på exempelvis värmepumpen, så får du inte flytta in. Därför då är det inte godkänt, och liksom inte färdig, den sista bocken på att byggnationen är klar, att det är inflyttningsklart. Så. Och då berättade han om ett exempel där ett byggbolag som gjorde nu allt det här då, skulle installera luftvärmepumpen. Den blev stulen. Så då tog de en annan persons luftvärmepump och satte in i den första villan som fick sin luftvärmepump stulen. Tror ni de som inte hade fått sin luftvärmepump stulen och som bara väntade på att få den installerad var jätteglad när det dröjde ett halvår till inflytt?
Nej, herregud. Hade man gått i taket.
Ja. Så att trenden är nog ganska stark framåt för det här, skulle jag nog gissa på.
Det tror jag med. klockan går. Vi, ja, är det någon tanke kring året som vi har missat?
Nej, men just det där att det har varit otroligt turbulent, att många gamla rävar som har hållit på med makro som är inventarier i branschen som
har sagt, titta, nu fick vi rätt.
Ja, titta, nu fick vi rätt, att det har varit liksom lite renässans för makro, men också att många säger att vi har aldrig någonsin varit med om ett stökigare år. Mm. Därför att allting har hänt samtidigt, och det är kanske också någonting att ha med sig när man har överlevt det här året, att det brukar faktiskt inte se ut så här. Och sen ska vi också komma ihåg att snittaktien på Stockholmsbörsen har varit ner 50% som mest jämfört med högsta nivån för varje enskild aktie i fjol 2021 då. Och det är en ganska snäll siffra om du jämför med Nasdaq i USA, så att vi har ju haft en regelrätt krasch. Och det här har jag sagt många gånger, det syns inte på index för att de är värdeviktade, men att vi har haft en krasch. Det tror jag ganska många som inte sitter med OMXS30-bolag i portföljen är beredda att hålla med om.
Ja, så är det ju. Många av de populära bolagen har ju, alltså många av de som har sjunkit betydligt mer är ju bolag med som har varit i ropet senaste året och som har väldigt många privata aktieägare.
Ja, och just sådana här trendiga bolag som har kommit in lite grann senaste åren, och det nämnde vi för något poddavsnitt sen, men ett Oatly eller ett Beyond Meat eller ett Zoom Video Communications, där de här, det som liksom, den röda tråden som förenar de här tre aktierna som jag precis nämnde, det är att samtliga har varit ner nästan 95% från toppen. Mm. 95%. Så att just det här spännande bolag som också dyker upp, att alltså, låt det vara kanske en krydda ibland och bygga upp positionen över tid, och liksom spring inte in med allt du äger och har vid ett enda tillfälle, utan ja, låt det vara lite grann av en krydda. Nyttiga lärdomar i år skulle jag säga.
Mm. Ja, verkligen. Får bli nyårslöfte till nästa år.
Exakt.
Om man skulle känna att man var i farozonen där. Ja.
Ja.
Med det sagt så tror jag att vi ska önska er en riktigt, riktigt god jul.
En riktigt, riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år. Det kommer poddavsnitt innan året stänger ändå. Men kom ihåg, bästa klappen, 100-lappen. Ni som lyssnar på det här är förmodligen väldigt intresserade av sparande och investeringar. Men pay it forward. Och att det är så enkelt att faktiskt bara komma igång. Mm. Så har man fler att prata med nästa år också kring det här. Och då blir det förhoppningsvis ett bättre år.
Ja.
God jul.
God jul!
Tack för att du lyssnade på det här.